Kapitel 19. Blåkarpsgatan. Sidan 298. Min satt på sängen med korsade ben, vilket inte var lika bekvämt i ridklänning som i byxor, och rullade en av sina knivar över baksidan av fingrarna. Det var en fullständigt oanvändbar färdighet, hade Thom sagt. Men ibland kunde den fånga folks uppmärksamhet och få dem att lyssna på vad man sa utan att man behövde göra mer. Mitt i rummet stod Rand och höll sitt svärd i skidan framför sig för att studera de snitt han gjort i fredssigillet. Han brydde sig inte alls om henne. Drakhuvudarna på hans händer glittrade metalliskt i rött och guld. Du medger själv att det måste vara en fälla, morrade hon. Län medger det också. En halvblind get i Seleshin skulle inte vara så dum att hon gick rakt in i en fälla. Endast en dåre försöker kyssa en geting eller bita elden, citerade hon. En fälla är ingen riktig fälla om man vet att den finns där, sa han med frånvarande röst medan han böjde en av metalltrådarna en aning för att den skulle möta den andra avklippta änden. Om man vet att den finns där kan man kanske komma på en väg att gå in i den som gör att den slutar vara en fälla. Hon kastade kniven så hårt hon kunde. Den flög förbi hans ansikte och satte sig darrande i dörren. Och hon hajade till när hon kom ihåg när hon gjort det senast. Nåja, den här gången låg hon i varje fall inte på honom och Catchuan skulle inte komma intravande. Brände honom. Den bottenfrusna klumpen av känslor i hennes huvud hade inte ens darrat till när kniven flög förbi. Inte så mycket som en liten stöt av förvåning. Även om du bara ser Gerdwin och Torvald så vet du att de andra gömmer sig någonstans. Ljus. De kan ha 50 hyda svärdkämpar som väntar på dig. I bortre Mäding. Han stannade upp och tittade på kniven som satt i dörren, men skakade bara på huvudet och återgick till sin granskning av fredssigillet. Jag betvivlar att det finns så mycket som 2 legoknäktar i hela stan, min. Tro mig, jag tänker inte gå dit och bli dödad. Om jag inte kan lista ut hur jag ska kunna utlösa fällan utan att fastna i den, tänker jag inte ens gå i närheten. Han hade lika lite rädsla i sig som en sten. Och ungefär lika mycket vett. Så han tänkte inte bli dödad. Som om någon någonsin tänkte det. Hon kravlade upp från sängen, öppnade hastigt lådan i sängbordet och tog fram den rem som husmor Keen hade sett till att alla rum hade. Även de hon hyrde ut till utlänningar. Remmen var lika lång som hennes arm och bred som hennes hand. I ena änden fanns ett handtag av trä, andra änden var kluven i 3 tungor. Om jag lät dig smaka på den här skulle det kanske rensa näsan på dig, så pass att du kan känna lukten av vad du har precis framför ansiktet, ropade hon. Just då steg Ninni Vlan och Olivia in genom dörren. Ninni och Lan bar sina mantlar och Lan hade sitt svärd vid sidan. Ninive hade tagit av sig alla smycken, utom ett av de juvelbesatta armbanden och gjorden, brunnen. Lan stängde tyst dörren bakom dem. Ninive och Olivia stirrade på Min som stod där med remmen i högsta hugg. Hon släppte den genast på den blommiga mattan och sparkade in den under sängen med sidan av foten. Jag förstår inte varför du låter Lan göra det här, Ninive, sa hon med så fast tonfall hon kunde. Vilket inte var särskilt fast just nu. Därför måste folk alltid komma instövlande vid sämsta tänkbara tidpunkt. En syster måste lita på sin väktares omdöme ibland, sa Ninni svalt, samtidigt som hon drog på sig handskarna. Hennes ansikte visade lika lite känslor som en porslinstockas. Och hon var verkligen en ACD ut i tånaglarna. Han är inte din väktare, han är din make, ville Min säga. Och du får i varje fall följa med och vakta honom. Jag vet inte om min väktare någonsin kommer att gifta sig med mig. Och han hotade att binda mig om jag försökte följa med honom. Inte för att hon hade varit särskilt påstridig. Om han nu skulle bete sig som en sån jubelidiot fanns det bättre sätt att rädda honom än att försöka sticka en kniv i någon. Om vi ska göra det här, fåraherde, sa Län bistert, är det bäst att vi får det gjort medan det fortfarande är ljus nog att se. Hans blå ögon var kallare än någonsin, hårda som polerade stenar. Ninive gav honom en orolig blick som nästan fick Min att tycka synd om henne. Nästan. Rand spände på sig svärdsbältet utanpå rocken. Sen tog han på sig manteln med huvan hängande bak över ryggen och vände sig mot henne. Hans ansikte var lika hårt som Lands, hans blågrå ögon nästan lika kalla. Men i hennes huvud flammade den frusna stenklumpen av glödande, gyllene ådror. Hon ville köra fingrarna i det svartfärgade håret som nästan nådde hans axlar och kyssa honom, hur många det än var som såg på. Istället la hon armarna i kors framför bröstet och satte hakan i vädret med en öppet missnöjd min. Hon tänkte inte heller låta honom dö och tänkte inte låta honom tro att hon skulle ge efter bara för att han var envis. Han försökte inte ta henne i sin famn. Istället nickade han som om han verkligen förstod och tog handskarna från det lilla bordet vid dörren. Jag kommer tillbaka så snart jag kan, Min. Sen går vi till Kadjoen. De gyllene ådrorna fortsatte glöda även sedan han lämnat rummet, följd av Län. Ninive stannade upp i dörren. Jag ska se efter dem båda två, Min. Olivia, var snäll och stanna hos henne och se till att hon inte gör någonting dumt. Hon var idel, sval, samlad ECD-värdighet. Tills hon kastade en blick ut i korridoren. Bränne dem, pep hon till. De är på väg ut. Och så sprang hon iväg och lämnade dörren halvöppen. Olivia stängde den. Ska vi spela något spel för att fördriva tiden, Min? Hon gick och satte sig på stolen framför eldstaden och tog fram en bit snöre ur bältespåsen. Eller leka vagga? Nej tack, Olivia, sa Min och skakade nästan på huvudet åt iven i kvinnans röst. Rand var kanske nöjd med att veta vad Olivia skulle göra, men Min hade satt sig i sinnet att lära känna henne och hon hade gjort förbluffande upptäckter. På ytan var den före detta Damonen en mogen kvinna i övre medelåldern, sträng och hård och respektingivande. I Ninive hade hon sannligen lyckats injaga respekt. Ninive var sällan hövlig, men mot Olivia var hon det alltid. Kvinnan hade emellertid blivit Damon vid 14 års ålder och hennes kärlek till barnlekar var inte hennes enda udda drag. Min önskade att det funnits en klocka i rummet, men det enda värdshus hon kunde föreställa sig med en klocka i varje rum skulle vara ett avsett för kungar och drottningar. Min vankade av an under Olivias vaksamma blick och räknade sekunderna i huvudet samtidigt som hon försökte beräkna hur lång tid det skulle ta innan Rand och de andra var utom synhåll från värdshuset. När hon bestämde sig för att det hade gått tillräckligt lång tid tog hon fram sin mantel ur klädskåpet. Olivia pilade bort och ställde sig framför dörren med händerna på höfterna. Nu fanns det ingenting barnsligt i hennes uttryck. Du går inte efter dem, sa hon bestämt med sin släpiga röst. Det skulle bara leda till bekymmer och det kan jag inte tillåta. De blå ögonen och det gyllene håret stämde inte alls. Men likväl påminde hon Min om hennes faster Rana, som på något sätt alltid verkade veta när man hade gjort något hyss och alltid såg till att man inte ville göra om det. Kommer du inte ihåg alla gånger vi har pratat om män, Olivia? Den andra kvinnan blev knallröd i synen och Min skyndade sig att tillägga. Jag menar om att de inte alltid tänker med hjärnan. Hon hade hört kvinnor som fnysande sagt om någon annan kvinna att denna inte visste någonting om män. Men själv hade hon inte stött på någon sån förrän hon träffade Olivia. Hon visste verkligen ingenting. Rand kan dra på sig tillräckligt mycket bekymmer utan min hjälp. Jag tänker söka upp Kadjoen. Och om du tänker försöka hindra mig. Hon lyfte sin knutna hand. En lång stund stod Olivia bara och såg på henne under rynkade ögonbryn. Men till sist sa hon, låt mig hämta min mantel så kommer jag med dig. Det syntes inte till några bärstolar eller livreklädda tjänare på Blåkarpgatan, och en täckvagn skulle aldrig komma in i den smala, slingrande passagen. Verkstäder, butiker och boningshus med skiffertak vette ut mot gatan, de flesta två våningar höga. Ibland låg de vägg i vägg, ibland fanns det en trång gränd emellan. Stenläggningen var hal efter regnet och den kalla vinden försökte slita med sig Rands mantel. Men folk var ute och rörde på sig igen. Tre vakter ur gatugardet, en med en fångstpåle på axeln, stannade upp och gav Rands svärd en blick innan de fortsatte. På andra sidan gatan, lite längre fram, reste sig stövelmakaren Serams hus, inte mindre än tre våningar över gatstenarna, även om man inte räknade vinden under det spetsiga taket. En mager man som knappt hade någon haka släppte ner Rands mynt i sin börs och använde en tunn träbit för att ta upp en köttpaj med brun skorpa från kolgrillen som han hade på sin kärra. Hans ansikte var fårat, den mörka rocken både sliten och smutsig, och hans långa grå hår var hopsnört med en läderrem. Varför frågar ni om stövelmakaren? Det är prima fårkött i. Ett brett flin fick nästan hakan att försvinna, och plötsligt kom det något nervöst i hans blick. Första rådstammen själv får inte bättre på bordet. Det fanns köttpajer som kallades piroger när jag var liten, mumlade Luz Therin. Vi brukade köpa dem ute på landet och... Rand, som flyttade pajen från ena handen till den andra när hettan trängde igenom handskarna, sköt bort rösten han hade i sitt huvud. Jag vill veta vad det är för slags kar som gör mina stövlar. Är han till exempel misstänksam mot främlingar? En misstänksam man gör inte sitt bästa. Ja, frun, sa den haklöse pajförsäljaren och bockade för en skelögd kraftig kvinna med grått hår. Han slog in fyra pajer i grovt papper och gav det till henne innan han tog emot hennes pengar. Ett nöje, frun. Ljuset skiner över er. Hon gick därifrån utan ett ord och han grimaserade efter hennes rygg innan han återvände sig mot Rand. Seran vet inte vad misstänksamhet är. Och gjorde han det skulle nog Milsa ta det ur honom fort som bara den. Hans fru alltså. Sen de sista av barnen flög ur boet har Milsa hyrt ut översta våningen. Varje gång hon hittar någon som inte har någonting emot att bli inlåst på natten i varje fall, skrattade han. Milsa har låtit bygga en trappa direkt upp till tredje våningen så att man inte ska behöva gå genom deras hem. Men hon vill inte betala för att ta upp en ny dörr också. Så trappan går ut i butiken. Och så godtrogen är hon inte att hon låter den stå olåst på nätterna. Tänker ni äta den där pajen eller bara titta på den? Rand tog en snabb tugga, torkade den heta saften från hakan och gick bort och ställde sig i skydd av takskägget vid en liten knivsmedsverkstad. Det var andra som tog sig en snabb munsbit efter att ha köpt någonting av försäljarna på gatan. Köttpajer eller stekt fisk eller pappersstrutar fulla med rostade ärtor. Tre eller fyra män var lika långa som han och två kvinnor lika långa som de flesta av männen på gatan. De kunde vara ale. Den haklöse pajförsäljaren var kanske inte så skum som han verkade. Eller så berodde det på att Rand inte hade ätit någonting sedan frukost. Han kom i varje fall på sig med att vilja sätta i sig pajen hel och hållen och köpa en till. Istället tvingade han sig att äta sakta. Seram gjorde tydligen blomstrande affärer. En stadig ström av män gick in i hans verkstad. De flesta med ett par stövlar som de skulle lämna till lagning. Även om han skulle låta en besökare gå oanmäld upp till övervåningen så skulle han kunna peka ut dem senare och antagligen skulle det finnas två eller tre andra vittnen i butiken. Om det nu verkligen var Ashaman-avfällingarna som hyrde översta våningen av stövelmakarens hustru skulle det nog inte besvära dem särskilt mycket att vara inlåsta nattetid. På södra sidan skildes stövelmakarens hus från ett envåningshus av en gränd som låg farligt långt ner. Men vägg i vägg på andra sidan stod en tvåvåningsbyggnad med en sömmerskas butik i botten. Serams hus hade bara fönster på framsidan. Bakom huset löpte också en gränd när man forslade bort avskräde. Rand hade redan tittat. Men det måste gå att ta sig upp på taket inifrån så att man kunde byta ut trasiga skifferplattor när det behövdes. Därifrån skulle det inte vara långt att hoppa ner till sömmerskans tak. Och sen behövde man bara korsa tre tak till innan man kom till ännu en låg byggnad. En ljusstöpares verkstad. Från vilken det var lätt att hoppa ner på gatan eller till en gränd bakom husen. Det skulle inte vara särskilt riskabelt nattetid, eller ens i dagsljus, om man bara höll sig undan från gatan och såg upp för gardets patruller sista biten. Blåkarpgatan krökte sig så att närmaste utkikspost var utom synhåll. Han såg två män närma sig stövelmakarens hus och vände sig snabbt om och tittade in genom den bubbliga fönsterrutan på de saxar och knivar som knivsmeden lagt ut till beskådande. En av männen var lång, om inte lika lång som de möjliga ale-männen. Deras ansikten var dolda innanför mantlarnas djupa kåpor, men ingen av dem bar på några trasiga stövlar, och trots att de höll samman mantlarna med båda händerna ryckte och slet vinden så mycket i plaggen att man då och då skymtade spetsarna på deras svärdsskidor. En vindstöt drog huvan från huvudet på den kortare av de båda. Och fast han var snabb att dra fram den igen var skadan redan skedd. Charles Gedwin hade börjat fästa håret i nacken med en silverklämma, men hans drag var fortfarande lika hårda och utmanande som förut. Och om den ene var Gedwin måste den andra vara Torval. Det kunde Rand slå vad om. Ingen av de andra myteristerna var så lång. Rand väntade tills de båda männen hade gått in i Sherams butik innan han slickade några flottiga smulor från handskarna och gav sig av för att söka rätt på Ninive och Lan. Han hittade dem innan gatan hunnit kröka sig så mycket att han tappade stövelmakaren ur sikte. Ljusstöperiet där han tänkt att det gick att komma ner från hustaken låg nu strax bakom honom, och på ena sidan låg det en gränd. Framför honom krökte sig den smala gatan åt andra hållet. Mindre än 50 steg längre fram fanns en utkikspost med en stadskardist. Men dennes utsikt över hustaken blockerades av ett annat trevåningshus. Ett fint snickeri som delade gränden med ljusstöparens hus. Ett halvdussin människor kände igen Torval och Gedwin, sa Lan. Men ingen av de andra. Han talade lågmält trots att ingen av de förbipasserande ägnade dem mer än en flyktig blick. Det räckte med en skymt av två män med svärd innanför mantlarna för att folk skulle skynda på sina steg. En slaktare längre ner på gatan säger att de båda är kunder hos honom, sa Ninive, men att de aldrig handlar mer än för två. Hon sneglade på Lan som om hennes bevis var det som verkligen spelade någon roll. Jag såg dem, sa Rand. De är inne nu. Ninive, kan du lyfta mig och Lan till det där taket från gränden bakom huset? Ninive betraktade fundersamt Sherams hus medan hon gned ena handen över sin gördel. En i taget skulle det gå, sa hon till sist. Men det skulle göra slut på mer än hälften av det brunnen innehåller. Jag skulle inte kunna lyfta ner er igen. Uppräcker, sa Rand. Vi går ner över hustaken och klättrar ner från ljusstöparens hus. Hon protesterade förstås medan de gick tillbaka mot stövelmakarens butik. Ninive satte sig alltid emot allt som hon inte själv hade kommit på. Ska jag bara sätta er på taket och vänta, muttrade hon och blängde åt höger och vänster så att många skyggade lika mycket för henne som för männen som gick på ömse sidor om henne, trots att de hade svärd och hon var obeväpnad. Hon stack handen utanför manteln för att visa armbandet med de blekröda stenarna. Det här kan ge mig en rustning bättre än något stål. Jag skulle knappt ens känna ett svärdshugg. Jag trodde att jag skulle komma med in.
Och göra vad? Frågade Rand tyst. Hålla dem i kraften medan vi dödar dem. Döda dem själv. Hon stirrade ner på gatstenarna framför sina fötter. De gick förbi Sherams butik. Rand stannade upp framför den låga byggnaden och såg sig om så oberört som möjligt. Det fanns inga stadsgardister inom synhåll, men när han manade in Ninni vid den trånga gränden gjorde han det ändå fort. Han hade inte sett några gardesmän när han följde efter Rochaid heller. Du är väldigt tyst, sa Lärn, som kom strax bakom. Hon tog tre snabba steg till innan hon svarade, utan att sakta in eller se sig om. Jag tänkte inte att det skulle bli så här, sa hon med låg röst. Jag tänkte på det som ett äventyr, att jaga mörkvänner, ashamaner som gjort myteri. Men ni ska dit upp för att avrätta dem. Om det går kommer ni att döda dem innan de vet att ni är där. Inte sant? Rand kastade en blick på Lärn över sin axel, men den äldre mannen skakade bara på huvudet, lika förbryllad som han själv. Självklart skulle de döda dem utan förvarning om de kunde. Det här var inte någon duell. Det var precis vad hon hade sagt. En avrättning. I varje fall hoppades Rand verkligen att det var det som det skulle bli. Gränden som löpte bakom husen var lite bredare än den som mynnade mot gatan. Och i den steniga marken fanns djupa hjulspår från avfallskärrorna som rullades fram här på morgnarna. Tomma stenväggar reste sig på ömse sidor. Ingen ville ha ett fönster med utsikt över avfallsgången. Ninni spejade upp mot taket i Sherams byggnad. Plötsligt suckade hon. Döda dem i sömnen om det går, sa hon. Mycket tyst och mjukt för att vara så hårda ord. Någonting osynligt la sig tätt om Brands bröst under hans armar och sakta lyftes han upp i luften. Han svävade allt högre tills han flöt upp ovanför kanten på takskägget. Den osynliga selen försvann och han landade på det sluttande taket. Stövelsurna gled en aning på de fuktiga grå skifferplattorna. Han hukade sig ner och tog sig tillbaka upp på alla fyra. Strax därpå svävade Lärn också upp och landade på taket. Väktaren hukade sig också och tittade ner i gränden. Hon är borta, sa Lärn till sist. Han vände sig runt mot Rand, pekade och sa, där har du din ingång. Det var en lucka som satt högt uppe på skiffertakets krön med metallfogar som hindrade att det regnade in på vinden nedanför. Rand lyfte luckan och sänkte sig ner i det dammiga utrymmet, svagt upplyst av ljuset som föll genom öppningen. En kort stund hängde han kvar, sen släppte han taget och lät sig falla de få fot som återstod. Förutom en stol med tre ben och en kista med öppet lock så var det avlånga rummet lika tomt som kistan. Tydligen hade Sherram slutat använda vinden som förvaringsutrymme när hans fru började hyra ut övervåningen. De båda männen gick med lätta steg över golvbrädorna tills de hittade en till, större lucka i golvet. Lärn kände på mässingsgångjärnen och viskade att de var torra men inte rostiga. Rand drog sitt svärd och nickade, varvid Lärn ryckte upp luckan. Rand visste inte riktigt vad han skulle hitta när han hoppade ner genom öppningen, med ena handen på kanten för att dämpa sitt fall. Han landade lätt på främre delen av fötterna, i ett rum som tycktes ha övertagit vindens roll som förråd, att döma av alla skåp och hyllor som stod längs väggarna, kistor som var travade på varandra och borden med stolar ställda ovanpå. Det sista han hade väntat sig var emellertid att hitta två döda män liggande på golvet, som om någon hade släpat in dem i förrådsrummet och slängt ner dem där. Ansiktena var så svullna och svartnade att det inte gick att känna igen deras drag. Men den kortare av dem båda hade en hårklämma av silver med en stor röd sten. Lärn hoppade ljudlöst ner från vinden, tittade på liken och höjde ett ögonbryn. Det var allt. Ingenting förvånade honom någonsin. Fain är här, viskade Rand. Det var som om han utlöste någonting genom att uttala namnet. För plötsligt började de båda såren i hans sida att bulta. Det gamla, som en rundel av eld. Det nyare, som en glödgad stav. Det var han som skickade brevet. Lärn pekade mot luckan med sitt svärd, men Rand skakade på huvudet. Han hade velat döda ashamanerna med sina egna händer. Men nu när Torval och Gedwin var döda, och nästan säkert Kishman också, han tänkte på det svartnade lik som handelsmannen på Gyllene Hjulet hade pratat om. Nu brydde han sig inte om vem som gjorde det. Om så en fullständig främling gjorde slut på där Shiva, skulle det inte spela någon roll. Med Fein var det annorlunda. Fein hade härjat Chufloden med trollocker och gett honom ett nytt sår som inte ville läka. Om Fein fanns inom räckhåll kunde Rand inte tillåta att han kom undan. Han tecknade åt Lan att göra som de hade gjort på vinden och ställde sig redo framför dörren med svärdet i båda händerna. När väktaren drog upp dörren störtade han ut i ett stort upplyst rum med en stor himmelsäng vid bortre väggen och en sprakande brasa på den lilla eldstaden. Det enda som räddade honom var hans snabbhet. Han uppfångade skymten av en rörelse i ögonvrån samtidigt som någonting drog i manteln som flaxade bakom honom, och han vred sig klumpigt om för att värja sig mot huggen från en krökt dolk. Varje rörelse krävde en väldig viljeansträngning. Såren i sidan bultade inte längre. Nu rev de i hans kött. Smält järn och kallaste is kämpade om att slita sönder honom. Luz Tharin tjöt. Rand kunde nätt och jämt tänka mitt i all denna fruktansvärda smärta. Jag sa ju att han är min, skrek den benige mannen och dansade undan från Rands svärd. Hans ansikte var förvridet av raseri. Den stora näsan och de utstickande öronen fick honom att se ut som någonting man hittat på för att skrämma barn med. Men blicken i hans ögon var modisk. Med sina blottade tänder såg han ut som en vässla, vild av mordlystnad. En rabies smittad vässla, beredd att kasta sig över en panter. Med sin dolk skulle han kunna döda hur många pantrar som helst. Min, tjöt Peyden Fein gällt och hoppade undan igen när Lan rusade in i rummet. Döda den fule! Det var först när Lan vände sig bort från Fein som Rand insåg att det fanns någon mer i rummet. En lång blek man som nästan ivrigt kom väktaren till mötes med draget svärd. Toram Riartins ansikte var magert och tärt, men han rörde sig med den gras han ägde som svärdsmästare. Lan mötte honom lika graciöst i en stålets dödliga dans. Även om Rand blev överraskad av att få se mannen som gjort anspråk på Carhains tron här, klädd i en sliten rock, höll han sin blick fäst vid Fein och sitt svärd riktat mot den forne gårdfarige handlaren. Mörkvän och värre. Det var vad Moraine hade kallat honom en gång för länge sedan. Den bedövande smärtan i sidan fick Rand att vackla när han avancerade mot Fein, allt medan han ignorerade stövelsulornas trampande och stålets klang bakom sig, precis som han ignorerade Luz Tharins stön i sitt huvud. Fein dansade och skuttade, försökte komma tillräckligt nära för att kunna göra bruk av den dolk som orsakat såret som aldrig riktigt ville läka i Rands sida. Morrade svordomar med låg röst när Rands klinga tvingade honom tillbaka. Plötsligt vände han sig om och sprang mot bakre delen av huset. Smärtan som rev och slet i Rand tonade ner till en bultande verk så snart Fein lämnade rummet. Men likväl följde han efter med försiktiga steg. När han kom till dörröppningen såg han emellertid att Fein inte försökte gömma sig. Mannen stod med dolken i ena handen och väntade på honom vid toppen av trappan som ledde till nedervåningen. Den stora rubinen som krönte vapnets skaft glimmade ljuset från lamporna som fanns uppställda på en mängd bord i det fönsterlösa rummet. Så fort Rand steg in i rummet började isen och elden att rasa i hans sida igen, tills det kändes som om hjärtat började själva. Det krävdes en vilja av järn bara att stå upprätt. Att ta ett steg framåt fick denna ansträngning att förblekna. Men han tog detta steg. Och nästa. Jag vill att han ska veta vem det är som dödar honom, gnällde Fein retligt. Han glodde rakt på Rand, men det verkade vara sig själv han pratade med. Jag vill att han ska veta. Men om han är död kommer han att sluta att hemsöka mina drömmar. Ja, då kommer han att sluta. Med ett leende höjde han sin fria hand.
Torvald och Gedwin kom upp för trappan med sina mantlar över armen. Jag tycker att vi inte går i närheten av honom förrän vi vet var de andra är, morrade Gedwin. M-Hell kommer att döda oss om... Utan att tänka vred Rand händerna i rörelsen skära vinden, följd av veckla upp solfjädern. Illusionen av de döda männen som återvänt till livet försvann, och Fein hoppade tillbaka med ett gällt skrik. Blod rann ner för hans kind. Plötsligt la han huvudet på sned, som om han lyssnade efter någonting. Och ett ögonblick senare rusade han ner för trappan efter att ha utstött ett ordlöst, ursinnigt vrål mot Rand. Rand gjorde en ansats att följa efter stegen som dunkade ner för trappan, men Lan tog honom i armen. Det börjar bli fullt med gardister ute på gatan, Fåraherde. Lan hade en mörk, fuktig fläck på vänstra sidan av rocken, men hans svärd var tillbaka i skidan som ett bevis på vem som hade dansat bäst. Det är på tiden att klättra upp på taket om vi alls ska komma härifrån. Ska man inte ens kunna gå in i en gren med ett svärd vid sidan i den här stan, muttrade Rand och stack tillbaka sitt eget i skidan. Lan skrattade inte, men det gjorde han å andra sidan sällan, annat än tillsammans med Ninive. Rop och skrik hördes nerifrån trappan. Kanske skulle Fain bli gripen av gatugardet. Kanske skulle han bli hängd för liken här uppe. Det var inte tillräckligt, men han fick nöja sig med det. Rand var trött på att alltid behöva nöja sig med det som inte var tillräckligt. Väl uppe på vinden hoppade Lärn upp, tog tag i kanten till lucköppningen och drog sig upp. Rand var inte säker på att han skulle kunna göra ett sånt språng. Kvalen hade försvunnit tillsammans med Fein, men sidan kändes som om någon bultat på den med ett yxskaft. När han gjorde sig beredd att försöka stack Lan fram huvudet igen och räckte ner en hand. De kanske inte kommer upp med en gång, Fåraherde, men varför vänta och se? Rand tog Lans hand och lät väktaren dra upp honom så att han kunde få tag i kanten och sedan själv häva sig ut på taket. De rörde sig hukande över de fuktiga skifferplattorna till baksidan av huset. Sen påbörjade de den korta klättringen till krönet. Må så vara att gatan var full av gardesmän, men det fanns fortfarande en möjlighet att de skulle kunna ta sig osedda därifrån, särskilt om de kunde signalera till Ninive så att hon kunde dra till sig uppmärksamheten. Rand sträckte sig efter takkrönet, och bakom honom halkade Lan på skifferplattorna med ett gnisslande ljud. Rand vred sig runt och tog tag i den andres handled. Men Lans vikt drog honom med sig ner för det hala, grå, lutande planet. Förgäves klöste de med sina fria händer efter något fäste, kanten på en skifferplatta, vad som helst. Ingen av dem yttrade ett ord. Lans ben gled över kanten, sen resten av honom också. Rands behandskade fingrar fick tag i någonting. Han visste inte vad och brydde sig inte om det heller. Hans huvud och ena axel stack fortfarande upp över takkanten och Lan dinglade i hans grepp, fem famnar över gränden in till det låga huset. Släpp, sa Lan med låg röst. Han tittade upp på Rand med kalla, hårda ögon och uttryckslöst ansikte. Släpp. Vad det än var han fått grepp om bröts av med en skarp knäpp och gränden rusade upp för att möta dem.